Du lyssnar på Ett delikat uppdrag av Diana Gabaldon. I översättning av Lars Krumlinde och Sven-Erik Täckmark. Uppläst av mig, Gabriella Boris. Första kapitlet. När först med dunster blå vi rör oss. London, juni 1757. Engelska biffstekens riddare, en klubb för bättre herrar. Det var en sån där detalj som man en kort stund hoppas att man egentligen inte har sett. För allt skulle te sig så mycket enklare och behagligare om man inte gjort det. I sig själv var synen knappast chockerande. Lord John Grey hade skådat värre och kunde åter få göra det i nästa stund bara genom att lämna biffklubbens lokaler och kliva ut på gatan. Blomsterflickan som han köpte en violbukett av på sin väg in till klubben hade haft ett halvläkt sår på avsidan av handen. Skorpan saftade sig fortfarande. Dörrvakten, en veteran från de amerikanska kolonierna, hade ett mörkt ärr efter en tomahawk, en skåra som löpte från hårfästet till överläppen och klöv det blinda ögats håla mitt itu. Såret på välborne Joseph Trevelyans hemliga läm var däremot helt litet, nästan omärkligt. Icke så djupt som en brunn och icke så brett som en kyrkdörr, muttrade Grey för sig själv. Men det är tillräckligt som det är, satan också. Han steg fram ur skrubben bakom den kinesiska skärmen och höll upp violerna mot näsan. Deras doft kunde inte hävda sig mot den kvardröjande fräna lukten från pottorna. Det var i början av juni, och liksom alla andra näringsställen i London stank hela biffklubben av öl och herrpiss. Trevelyan hade lämnat den insynsskyddade skrubben före Lord John, omedveten om den senares upptäckt. Välborne Joseph stod nu mitt på golvet i matsalen, djupt engagerad i en konversation med Lord Henley och Mr. Pitt. Som en veritabel sinnebild för smak och sober elegans. Fast inte så kraftig så det störde, tänkte Grey föga älskvärt, trots att den högst eleganta, rödbruna kostymen var konstfärdigt skräddarsydd för att framhäva mannens slanka figur. Och vilka magra skankar. När Trevelyan ändrade ställning spelade en skugga över vänstra benet, där en mjuk vaddering plötsligt röjde sig under den broderade silkestrumpan. Lord John vände kritiskt buketten i handen som för att kontrollera dess fräschör, medan han under sänkta ögonfransar iakttog mannen. Han visste precis hur man kikade utan att det märktes. Han önskade att han inte fått för vana att utöva den diskreta konsten, för i så fall skulle han inte ha ställts inför detta nya dilemma. Upptäckten att en bekant led av franska smittan skulle i vanliga fall inte förorsaka någonting mer än i värsta fall avsmak och i bästa fall en sval medkänsla, beledsagad av uppriktig tacksamhet för att det inte var man själv som drabbats av åkomman. Men olyckligtvis var välborne Joseph Trevelyan inte bara en klubbkamrat. Han var förlovad med Greys kusin. Alldeles bakom honom hördes hovmästaren mumla någonting. Han gjorde reflexmässigt en avvärjande gest och lät mannen ta buketten. Nej, jag ska inte dinera än. Jag väntar på överste Quarry. Som i Lord behagar. Trevelyan hade jämte följeslagarna tagit plats vid ett bord intill bortre väggen. Hans smala ansikte blev alldeles rött av munterhet över en skämtsam replik från Mr. Pitt. Det blev för obehagligt för Grey att bara stå där och blänga på karn. Han tvekade en stund, osäker på om han skulle ta sin tillflykt till rökrummet för att vänta på Quarry där, eller om han skulle retirera till biblioteket på andra sidan hallen. Men i samma ögonblick hejdades han av en plötsligt inträdande bekant, Malcolm Stubbs, löjtnant vid hans eget regemente, som glatt överraskad ropade hans namn. Major Grey, vad kan det vara som lockat hit dig? Trodde du var nästan fastklistrad borta hos Whites? Är det till att ha tröttnat på politiken? Stabbnamnet passade precis. Löjtnanten var inte längre än Grey, men ungefär dubbelt så tjock. Och han hade en bred kerubnina.